There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Tja Jonas.
Tjena.
Läget?
Det är bra.
Det är turbulent nu.
Absolut.
Spännande att ta ett lite extra insatt, en extra insatt podd här för att prata om det som hände med SAS.
Ja.
Igår kväll klockan 18.00 var det presskonferens.
Ja.
Och SAS hade väl flaggat för att det skulle presenteras nya ägare eller någonting i den stilen.
Ja.
Och sen så kom en nyhet som, vad tror du, ganska oväntat va?
Ja, väldigt oväntat.
Väldigt oväntat. Det har skrivits väldigt mycket, jag har fått massa samtal från alla möjliga och ja, det händer mycket helt enkelt.
Ja.
Mycket frågor som uppstår.
Absolut.
Så att vi bestämde oss för att sätta oss ner och prata igenom det här.
Exakt.
Den stora grejen är ju, eller ja, gud, det är massa stora saker, men en grej som påverkar människors poängprogram och liksom den personen som är ute och reser i det här med byte av allians.
Ja.
Så det ska vi prata rätt mycket om.
Absolut.
Vi har lagt upp en struktur för det här. Vi ska börja med att sammanfatta lite grann vad som har hänt mycket ur vårt perspektiv. Det handlar ju om poäng och allianser och status och sånt.
Ja.
Och så ska vi då titta på vad vi tror kommer hända framöver. Vad händer med Eurobonus? Är det kvar? Hur lång tid tar det innan förändringar sker? Vad betyder det för mina poäng?
Precis.
Vad betyder det för status, lounger och sånt?
Ja.
Vad är bra med det här?
Ja.
Och sen ska vi prata lite om kreditkort.
Exakt.
Så vi ska väl försöka liksom ge alla en bild av vad det här innebär för dig som är ute och reser och som har poäng och sånt där.
Ja.
Väldigt kort bara. Jag tycker det är relevant för folk att ha koll på. Jag tänkte vi skulle bara kort upplysa alla om vad chatflights är.
Ja.
För vi kommer få många nya lyssnare här. Den här podden heter Medvind och vi som står bakom den heter Jonas och Alexis. Vi driver ett bolag som heter Chatflights. Och vi hjälper er med att boka poängresor bland annat.
Yes.
Vi har en app som man kan ladda ner och när man laddar ner den så får man kontakt med våra agenter som kan allt om poängresor. Och bland annat Jonas är med där.
Yes.
Och vi hjälper er helt enkelt att hitta resor för era poäng.
Ja.
Sen har vi också något som heter Chatflights Plus och i det här plusabonnemanget som kostar 340 kronor i månaden så får man rabatt på de här bonusresorna
ja.
Som man bokar. Och man får också prioritet i kön vilket kan vara väldigt användbart nu för att vi har en himla massa folk som kommer in.
Ja.
Så att räkna med ett par dagars kö innan man kommer fram till en agent som det är just nu om man inte har det här plusabonnemanget då.
Precis.
Okej, som sagt, ladda ner Chatflights, finns online, går att läsa lite om ni googlar också.
Ja.
Det var det.
Yes.
Vi hoppar in i det.
Ja.
Du, nu har jag pratat mycket här. Kan du sammanfatta lite grann ur vårt perspektiv vad det var som kommunicerades igår?
Jo, men det var ju slutet av den här Chapter 11-processen som SAS går igenom.
Ja.
Och då var väl en stor utmaning den att få investerare som kan ge dem exit financing, alltså det vill säga när de har gått ur den här processen.
Ja.
Och då var ju Air France-KLM en av de stora investerarna som går in som en storägare i SAS.
Näst 19,9% tror jag.
Ja, så det är alltså en icke-kontrollerande andel, men det är ändå en ganska stor andel som de äger.
Ja. Och sen var det några andra investeringsfirmor och sådär,
ja,
som klev in.
Precis.
Börskursen störtdök i morse.
Ja, bolaget avnoteras också från börsen.
Ja, exakt. Och som jag fattade så kommer de här bolagen i princip att hjälpa till att klira skulder och inte mycket mer.
Ja.
Så att aktieägaren är väl inte glad?
Nej, absolut inte.
Men det är inte det vi ska prata om, utan vi ska väl prata om medlemmen i princip, den som är med i SAS Eurobonus.
Precis.
Och det är ju väldigt många av våra lyssnare.
Ja.
Då är ju frågan då, du nämnde ju då KLM Air France.
Ja.
Och varför är det så viktigt?
Air France KLM då är de är ju den näst största flygbolagskoncernen i Europa, om vi ser till de här tre stora legacy-koncernerna.
Ja.
Så var ju Lufthansa Group som är störst, sen kommer Air France KLM och sen IAG där British Airways och Iberia ingår.
Mm.
Och kanske även Finnair snart, det vet jag inte.
Nej.
Så det är ju väldigt spännande.
Och vi blir lite gifta med dem då?
Ja, och det finns ju en del anledning till detta. Det är delvis för att Air France KLM, de har ju satsat mycket på Skandinavien.
Ja.
KLM framförallt flyr till många mindre orter i både Sverige och Norge. Till exempel Linköping och Stavanger och Trondheim.
Ja.
Så många liksom små sekundära flygplatser via Amsterdam då flyger KLM.
Mm.
Så på ett sätt så är det ett ganska naturligt steg att de väljer att expandera sin närvaro i norra Europa.
Precis.
Och det spekulerades ju mycket om att Lufthansa var den stora naturliga köparen, men så blev det inte. Nej, eller investeraren.
Ja, exakt. Men så precis, så det är det ena, att vi blir lite av ett systerbolag då kan man säga.
Ja.
Men sen har vi ju det här med SkyTeam.
Precis.
Och det är väl egentligen det vi ska prata väldigt mycket om nu.
Ja.
Så berätta, det har annonserats att SAS kommer att byta allians.
Ja.
Vad vill vi säga om det här då, bara rent generellt?
SAS var ju en av de som grundade Star Alliance 1997.
Ja.
Så att de som grundande medlem i en allians byter allians, det är ju ganska stort.
Det är en stor sak.
Ja, och det är väl något som många inte trodde skulle kunna hända.
Nej, så det är rätt intressant. Vi har ju sagt det att vi har ju sett andra exempel på flygbolag som har bytt allians, och det brukar ta 1-2 år.
Ja.
Och i fallet SkyTeam så kan det ju vara relevant att säga att det är ju inte säkert att det kommer gå. Men antagligen.
Så det här är ju subject to approval.
Ja, exakt.
Så det finns ju en del brasklappar innan det här kommer ske.
Ja, du har ju nämnt att Delta är ju väldigt tongivande här.
Precis, så det är väl inte Delta som ställer och styr i alliansen. Och de har ju en ganska stor vetorätt mellan vem som ska släppas in och inte släppas in.
Ja.
Delta överlag har varit väldigt anti-allianser.
Ja, just det.
För de tycker att det inte ger så mycket, utan att det bara kostar mer än vad det smakar. Så de är mycket mera för de här joint venture-samarbetena.
Ja.
Så Delta äger ju till exempel Virgin Atlantic 49%, vilket de har gjort under ganska många år.
Mm.
Och de vill ju inte låta dem komma in i SkyTeam fram tills nu i våras, där de till slut valde att släppa in dem.
Det är ganska intressant att om man ägt hälften av det bolaget i så många år och släpper in dem i alliansen först nu.
Ja.
Okej, så det kan man ju spekulera om. Det vi vill säga med det är att det har annonserats att SAS ska bytas över till SkyTeam, men det är ju inte klart.
Nej.
Men det verkar ju bli så.
Precis.
Jag tycker att vi ska ju djupdyka i SkyTeam och vad det innebär för ens poäng och möjligheter att använda poäng och status och allt sånt där. Men lite generellt. Vad kan sägas om SkyTeam? För det första, vilka partners som man brukar prata om, liksom de lite bättre och de lite sämre partnersen som finns med i den här alliansen?
Precis.
Så, vilka har vi?
Vi har ju Air France KLM,
ja.
Delta, Aeromexico, Virgin Atlantic nu som är den nyaste medlemmen.
Just det.
Korean Air, China Airlines. Det är väl de som är liksom de bättre flygbolagen i alliansen.
De som är lite större och mer etablerade.
Ja, och som har liksom bättre rykte.
Mm.
Sen har ju SkyTeam också en del mindre bra flygbolag.
Ja.
Till exempel två kinesiska, China Eastern och Xiamen Airlines.
Ja.
Aerolinas Argentinas.
Mm.
Air Europa.
Ja.
Tarom. Rumänskt flygbolag.
Rumänskt, just det.
Czech Airlines.
Ja.
Kenya Airways. Saudia. Middle Eastern Airlines. Vietnam Airlines.
Aha.
Och sen något till som jag inte kommer på.
Aeroflot vill jag säga, men det stämmer inte.
De är med, men de är suspended.
Ja, exakt.
Ja.
Nej, så att det är ju en liten ledsen skara.
Ja.
Många av dem.
Ja, inte de roligaste flygbolagen.
Nej, det är inte de bästa. Och den här alliansen har ju blivit lite utskälld. Jag menar, Star Alliance har ju alltid varit störst.
Ja, störst. Och sen skulle jag säga att det är en ganska bra lägsta nivå på flygbolagen där.
Ja.
Om vi bortser från Egypt Air och Air India till exempel.
Just det. Men deras storlek har ju alltid varit väldigt bra.
Ja.
Och sen kan man väl säga att One World har alltid varit vackrast.
Precis, det är där de, både flygbolagen där är ju tajtast och de har ju liksom bäst lounger och produkter.
Ja, så SkyTeam har väl lite grann betraktat som den lite tråkigare,
ja,
av dem.
Exakt.
Och det är ju synd, men vad liksom, men det är ändå en allians och den fungerar ju någorlunda, men vad kan man generellt säga liksom om alliansen och hur det är att vara del i den?
Jag skulle säga att den är mycket mera, jag skulle säga att de flygbolag som ingår i det här joint venture-samarbetet över Atlanten,
ja,
det är väl egentligen där de är tajtast.
Just det.
Så det är alltså Air France KLM, Delta, Virgin Atlantic.
Det är någon slags subgruppering till själva alliansen.
Ja, och ja, nu SAS. Så att där skulle jag säga att flygbolagen håller en ganska bra standard.
Ja.
Och att det är väl där de flesta kommer att använda och tjäna sina poäng.
Just det.
Sen är det ju mycket svårare att använda poängen om SkyTeam, för att det är inte samma, de här sökverktygen för att hitta bonusresor funkar inte på samma sätt.
Mm,
och sen prissätts bonusresorna lite annorlunda, men det kommer vi till lite senare.
Ja, exakt. Så vi ska dyka i den detaljen, men som man kan säga generellt är att det lite sämre samarbetet gör att om man till exempel vill använda sina poäng så kommer man inte riktigt lika långt.
Nej.
Och det är lite krångligare och det är lite dyrare.
Ja.
Och så det är det ena på poängsidan. Och det andra är lite på statussidan, att liksom det här lite sämre samarbetet gör att man har visserligen tillgång till lounger, men de är liksom, håller inte en speciellt hög standard.
Precis. Air France har väldigt fina lounger, ja, så de håller jättehög standard.
Ja.
Men i övrigt så skulle jag säga att det är väldigt, ja, varierande.
Och det är väl det som är grejen, att det är varierande. Man vet inte riktigt vad man får.
Nej. Och sen en till sak, det här med lounge access när du flyger inrikes. Så flyger inrikes i USA så har det inte lounge access.
Nej,
där har status.
Ja.
Vilket man har med både SkyTeam och med Star Alliance och One World.
Ja. Så att bytet till en annan allians påverkar ju medlemmar i Eurobonus lite, både på det här redeem, alltså vill säga använda sina poäng, och också upplevelsen när man är ute och reser.
Ja.
Mm, okej. Okay. Vi, som sagt, vi återkommer i detalj till vad det här betyder. Nu ska vi prata lite grann om så här, vad händer nu? Vi har ju fått ganska mycket lite så här panikartade frågor från folk. Bara, vad händer med mina poäng? Försvinner de nu? Liksom, och så där. Måste jag boka någonting fort som tusan? Och, vad kan vi säga om det då?
Just nu så är det business as usual.
Ja.
Ingenting händer, utan SAS är med i Star Alliance. Du kan boka dina bonusresor på Eurobonus precis som vanligt.
Mm.
Så det finns ingen anledning alls att ha panik, som många har.
Nej.
Men det är att sitta lugnt i båten.
Mm.
Och just de här processerna med att byta allians, det tar ju 1 till 2 år.
Ja.
Så det är en ganska lång och komplicerad process.
Precis.
Och det brukar annonseras väl i förväg. När ett flygbolag väl lämnar allians så har man ett utträdesdatum.
Ja.
Och ett entry date för den nya alliansen. Så det finns ju lite exempel, som till exempel US Airways som gick från Star Alliance till One World när de blev uppköpt av American Airlines.
Ja.
Och samma sak med BMI som också gick från Star Alliance som blev uppslukat av British Airways.
Och i båda de fallen så tog det 1 till 2 år.
Ja, så det tog tid. Som till exempel fallet med BMI då, där kunde man ju boka bonusresor på Star Alliance fram till ett visst datum. Jag tror att det var den sista april 2012.
Ja.
Och du kunde även resa efter det här datumet.
Så du kunde boka innan datumet och du kunde resa efter?
Ja, det man inte kunde göra, det var att boka om sin resa.
Okay.
Så att om du behövde ändra på resan, då var du tvungen att boka av den. Mm. Och sen boka en ny bonusresa på One World med dina Avios som då hade blivit omvandlade till.
Just det. Okej, okay, men och nu ska vi hålla saker och ting rätt här, för att du pratar om omvandlade poäng. Det är ju inte tal om det här.
Nej.
Hela tanken är att Eurobonus ska vara kvar,
ja,
men byta allians. Och just precis nu, så som vi säger, finns det ingen skäl till panik.
Nej.
Men det är ju många nu som vill slå mynt av sina poäng och känna att nej, men nu måste jag använda de här. Och tycker du att det finns någon anledning till det?
Jag skulle säga att vi vet inte om det kommer bli bättre eller sämre med poängen i Sky Team.
Precis.
Jag lutar mot att det kommer bli en omfattande devalvering, så att SAS har ju en väldigt generös uttagstabell för Star Alliance. Det är inga bränsletillägg, det är ganska rimliga poängpriser.
Ja.
Och sen har vi de här Amex-voucherna, så att det är ändå en fantastisk möjlighet att kunna resa businessklass till en ganska bra resmål.
Ja.
För lite poäng och lite pengar.
Och vi förväntar oss att det kommer bli lite sämre.
Ja, det kommer inte vara lika bra som det är idag.
Nej. Så det är det ena, att man kan tänka på att liksom under det här året som går här framöver så får man ju mer värde av poängen förmodligen om man använder dem nu.
Ja.
Den andra grejen är ju att folk tänker ju likadant, och det är klart att nu börjar det bokas upp ganska mycket bonusresor.
Ja.
Så att vi kommer ju, det här vet vi inte heller, men antagligen så blir det lite sämre tillgänglighet. Eller vad tror du?
Precis, och det är delvis tillgängligheten som är väldigt pressad som den är just nu.
Ja.
Den kommer ju försämras.
Precis.
Sen är det även något som kallas för Starnet blocking.
Ja.
Det vill säga när ett flygbolag i Star Alliance, när det bokas för mycket platser på ett visst bolag med ett visst program,
ja,
så kan den partnern som platserna bokas på blockera tillgängligheten.
Precis.
Till exempel om vi säger Lufthansa-gruppen brukar ju hålla på med det.
Mm.
Och det här var ju under 2018 och 2019 när Lufthansa-gruppen hade försämrat tillgänglighet just mot SAS-medlemmar.
Ja.
Och det är ju lite det här med de här bilateral agreement som flygbolagen har.
Så att det finns säkert någon klausul där som kanske gör att man slår i taket på något sätt.
Ja, det är vissa volymer som man måste hålla sig inom, och de överskrids så då tar det stopp. Och sen måste det gå 3 månader och sen kanske det nollställs.
Just det. Ja, men så att det är ju inte omöjligt att det blir bara svårare och svårare att hitta platser.
Absolut.
Och av den anledningen så kan det ju vara bra att börja boka.
Ja, absolut.
Okej. Bra. Så det var lite grann om liksom, ska jag boka nu? Och vi tycker ju då som sagt, ingen panik, men det är klart, det kan vara smart och så sakteligen börja boka upp lite.
Ja, och sen kan man också tillägga att bonuspoäng är ju en, vad kan man säga, en rapidly depreciating asset.
Ja.
Det vill säga, det är väl en tillgång som bara tappar i värde, så att har man en liksom resa i åtanke som man vill åka på, ja, då är det ju ett bra tillfälle nu att försöka boka den.
Ja, precis. Okej, bra. Generellt kan man ju också säga, kan vara relevant liksom, speciellt för nya lyssnare, liksom, 2 platser i business är ju det enklaste att hitta.
Ja.
Jul och nyår brukar man i princip kunna glömma.
Yes.
Det är väldigt svårt. Alla lov överhuvudtaget.
Ja.
Alla ni som har familjer där ute. Ledsen att säga, men det är rätt svårt.
Yes.
Satsa på att resa med er partner.
Ja.
Tycker vi.
Ja.
Gärna på lite off-season.
Absolut.
Det är det bästa man kan göra.
Ja.
Okej, vi har nämnt det här att vi byter över till Sky Team om 1 till 2 år,
ja,
förmodligen. Så då har vi nästa fråga så här. Vad betyder det här nu för mina poäng? Och då ska vi väl prata lite grann om Sky Team. Och vi kan ju prata om 2 olika scenarion.
Ja.
Eller hur? Det har du nämnt tidigare.
Ja.
Vilka har vi då?
Det första scenariot är ju att Eurobonus lever kvar, som vi gör just nu.
Och det tror vi är det mest sannolika.
Ja, och jag var ju på den där Diamond-träffen förra veckan.
Ja.
Där Anko var där och de är cheferna för Eurobonus. Och det de sa på den här träffen var att SAS har ovanligt hög engagement bland sina bonusmedlemmar på att tjäna och använda poäng.
Ja.
Vilket är nästan unheard of inom flygbranschen. Så att om man tar i förhållande till totala antalet medlemmar så är det betydligt många fler som faktiskt använder sina poäng.
Ja.
Vilket är väldigt bra. Och det är delvis för att skandinavier är ju de mest beresta människorna i världen.
Mm.
Vi reser ju mer än någon annan, ja, något annat land.
Ja.
Och sen även för att just Eurobonus är så pass generöst att tjäna och använda poäng.
Mm.
Med de här kreditkorten och så.
Mm.
Så det är väldigt positivt. Och där tror jag att det finns ett ganska starkt incitament för SAS att behålla Eurobonus just i Skandinavien.
Det är ett så starkt varumärke och folk tycker om det och det är uppskattat och allting.
Ja, exakt.
Så det scenario tror vi är ganska sannolikt. Eurobonus lever kvar men blir del av SkyTeam.
Ja.
Men det finns ett scenario till.
Precis, och det är att Air France KLM ökar sin egen andel. Och sen så säger de att ja, men nu måste ni gå över till Flying Blue.
Ja.
Och då innebär det att Eurobonus slukas av Flying Blue. Poängen kommer sannolikt att ersättas 1-1 mot Flying Blue Miles.
Mm.
Och statusen kommer att växlas över, så att om du har guld på Eurobonus får du guld på Flying Blue. Diamant får du platinum och så vidare.
Ja.
Och silver blir silver.
Okej, okay. Bra. Så det är de två scenarierna. Sen kommer vi till det här med dynamiska priser, och det handlar ju då om hur man använder sina poäng i den här alliansen.
Exakt. Så om vi nu säger att Eurobonus lever kvar, hur kommer då prissättningen att förändras?
Precis, och då bara innan du börjar prata om det så kan man ju bara nämna det att SAS Eurobonus idag, där bokar man ju bonusresor. Det här är ju väldigt invecklat, men de bra bonusresorna baseras på en tabellprissättning.
Alla bonusresor är tabellprissättning.
Jo, men sen har du ju möjlighet att också betala inom SAS.
Ja, fast
men,
ja, det är inte bonusresor, men
nej,
absolut.
Exakt, men det tror jag inte alla kanske förstår riktigt. Men det vi pratar om nu, det som är så fördelaktigt med Eurobonussystemet idag, är att det finns fasta priser för de här resorna som man bokar.
Ja.
Och tror vi att det kommer ändras?
Både ja och nej.
Mm. Vad tror du?
För det första så, fasta priser är ju fördelaktigt.
Mm.
Och det är just att man kan optimera värdet av poängen, och man kan bygga väldigt komplexa resor utan att priset sticker iväg.
Ja.
Nackdelen blir ju då att det kan ju vara ganska kostsamt för flygbolagen.
Exakt. Och jag tror att vi måste vara väldigt pedagogiska här. Kan du snabbt beskriva det här med unsold inventory och sånt? Ska vi ta 2 minuter på det?
Precis, att bonusplatser då, det är ju platser som flygbolaget öppnar upp på flygen där de inte räknar med att kunna fylla planet med fullt betalande passagerare.
Exakt.
Så att för flygbolaget så då är det deras revenue management som bestämmer, okej, hur är bokningsläget på den här flighten? Kommer det bli fullbokat? Ja och nej. Om inte, då släpper vi bonusplatser. Och det här görs ju då för att man inte vill kannibalisera sin egen prissättning.
Ja.
Så till exempel ett bra exempel är om man vill åka sista minuten. Ska du boka en biljett för pengar sista minuten, då får du betala skjortan för det. Då blir det jättedyrt.
Ja.
Men det kan ofta finnas mycket bonusplatser på de här sista minuten flygen.
Precis.
Vilket är väldigt fördelaktigt. Så på ett program som har fast prissättning så är det här nästan guld värt. Om du måste åka till New York med 2 dagars varsel.
Ja, eller om du vill hitta en resa för 2 i business till New York på en resa som kanske går en onsdag som man annars inte hade blivit fullt, så hittar du dem för jättefina priser.
Ja, exakt.
Mm. Och det är lite av magin i det här med bonussystemen.
Ja, sen finns det också lite sätt hur flygbolagen släpper platser. Så vissa flygbolag har som regel att alltid släppa ett x antal platser per flygning när den går till försäljning.
Ja.
Det har blivit mindre vanligt nu, men vissa gör det bara för att de vill skapa lojalitet genom program. Alltså man vill ju skapa värde i programmet, och då vill man släppa ett x antal platser per avgång.
Exakt.
Medan andra är lite mer sporadiska och restriktiva, att de bara släpper på flight där de inte kan fylla dem med betalade passagerare.
Men så här funkar det idag hos SAS Eurobonus, men då att ställa mot det, hur funkar det då hos till exempel Air France KLM?
Air France KLM, i alla fall Flying Blue och Delta SkyMiles, de har ju fullt dynamisk prissättning.
Mm, och vad betyder det?
Det innebär att poängpriset baseras på ett slags marknadspris.
Mm.
Så att vi kan ta Flying Blue som exempel. De har en poängtabell med fasta minimipriser.
Ja.
Till exempel Europa till Nordamerika kostar från 55 000 miles i business, enkelväg.
Ja.
Och det här är ju då, kan likställas med en sån vanlig bonusresa till ett fast tabellpris som du kan boka ett år i förväg.
Ja.
Det de också har, det är att du kan boka i princip vilken flygning som helst med poäng så länge det finns platser kvar.
Mm.
Men priset på den kommer att variera. Så att det här kan kosta upp till 500 000 miles.
Ja.
Det som Flying Blue också skiljer sig åt till skillnad från Eurobonus, det är att man även har dynamiska priser på partners.
Ja, just det.
Så att Delta till exempel, de har ju fasta priser på partners. Där är ju också lite grann av en sweet spot. Du kan ha de fasta priserna och liksom boka de här businessresorna, men inte betala så mycket poäng. Flying Blue så har du även på dina partnerflygningar, så kan du betala nästan hur mycket som helst.
Jag tror att det blev väldigt invecklat här nu, men jag tror att såklart allt du säger är helt korrekt. Jag bara tänker så här att om du tittar på den här tabellvarianten som SAS Eurobonus har.
Ja.
Så har till exempel Air France KLM har ju visserligen den till viss del också. Men den stora grejen hos dem är att det är dynamisk prissättning, vilket innebär att du kan boka i princip vad som helst.
Ja.
Så länge det finns platser. Men du, liksom, priset i poäng följer priset i pengar.
Ja.
Så det är bara, du får betala helt enkelt mycket mer.
Exakt.
Och du har svårare att hitta de här fina dealsen.
Exakt.
Du kan i princip bara göra det precis när platserna släpps till försäljning.
Ja. Och sen har man inte heller flexibiliteten med rutter. Att om man till exempel vill... Man kan ju ha stopovers på Flying Blue bonusresor.
Ja.
Men du kommer aldrig veta vad priset blir förrän du då ringer och försöker boka den här resan.
Ja.
Så vill du ändra till exempel till ett senare flyg, Arlanda Amsterdam, då kan priset räknas om och då kan du få betala dubbla poängpriset.
Mm.
Vilket är ganska frustrerande.
Exakt. Och vad som är intressant med det här är ju då att om man tittar på nuvarande systemet som SAS Eurobonus har, då kan man se liksom ur SAS perspektiv så kan det vara både bra och dåligt. Det som är bra är att man liksom ger sina medlemmar möjlighet att faktiskt göra riktigt fantastiska resor för ganska lite liksom kostnad.
Ja.
Och det skapar lojalitet. Det som är väl lite dåligt ur SAS perspektiv för det här är att det, är klart, det kan bli ganska kostsamt.
Ja.
För dem.
Exakt.
Och där kan de ha ett incitament till att byta till den här dynamiska prissättningen där de tar mycket mindre risk.
Precis.
För att ju dyrare det blir för dem att köpa en biljett desto mer poäng görs det av med och där det följer liksom det ena och det andra.
Exakt.
Och det här är lite av en trend som vi har sett och vi misstänker att när det här bytet sker till SkyTeam så kanske det här kommer inträffa hos SAS Eurobonus.
Precis.
Och det vet vi inte men vi tror det.
Ja.
Och det är ju synd.
Absolut.
Ja.
Berätta. Ja, sen har vi det andra alternativet.
Mm.
Och det är att SAS har kvar en tabell.
Ja.
Det vill säga att man bibehåller fasta bonustabeller men att det kommer vara en enskild tabell och prissättning för varje partner.
Ja, just det.
Och det här ser vi hos Virgin Atlantic som har fasta poängpriser. Men där varje flygbolags bonusresor prissätts individuellt.
Ja, och de får en tabell var kan man säga.
Precis, den är, jag tror inte att den är publicerad utan då får man själv gå in och söka på deras online-sökmotor som är väldigt begränsad också.
Mm.
Så att även om de är medlemmar i SkyTeam så kan du inte söka på alla bonusresor. Du kan inte söka på Amsterdam till Sydney.
Mm.
Utan då får man söka lägg för lägg och sen får man försöka pussla och ringa in och det är väldigt bökigt.
Ja, okej. Okay. Men generellt sett vad vi tror är att när det här bytet sker så kommer det nog bli en liten devalvering som vi kallar det. Kommer det lite svårare att hitta plats, det kommer liksom bli dyrare och så vidare.
Ja, och sen en till grej här med skatter och avgifter.
Ja, precis.
Just nu så har ju SAS inga bränsletillägg på Star Alliance,
nej,
vilket är väldigt trevligt.
Mm.
Inom SkyTeam så betalar man bränsletillägg oftast.
Ja.
Även Delta som är ett amerikanskt flygbolag debiterar bränsletillägg på resor som börjar i Europa.
Just det.
Så att det kan nog bli dyrare utöver poängen också.
Mm,
man får betala en 5-6 tusen för sin bonusresa.
Ja,
i skatter och avgifter.
Det är lite tråkigt.
Ja.
Okej, och sen har vi också det här med liksom destinationer och partners och sådana saker.
Precis.
Och varför är det viktigt?
Det har ju just att göra med att SkyTeam har väl kanske inte samma räckvidd som Star Alliance.
Nej.
Star Alliance är den största alliansen.
Mm.
Och de är ju liksom väl etablerade på alla kontinenter. Kanske inte så mycket i Australien.
Det finns ju några intressanta hubbar för oss svenskar inom Star Alliance. Man kan ju liksom flyga direkt från till exempel Stockholm till Istanbul och sen ut i världen.
Ja.
Man kan flyga direkt till Addis Abeba med Etiopien.
Ja.
Man kan flyga direkt till alla tyska hubbar eller Lufthansa-hubbar.
Precis.
Wien, München, Frankfurt.
Ja.
Man kan, ja, där har man ju rätt mycket att spela på.
Precis.
Vad händer när vi byter över till SkyTeam? Vilka hubbar blir viktiga då?
Då blir det ju framförallt Amsterdam och Paris i Europa. Och det är väl egentligen bara de två.
Det är i princip bara de två.
Ja, London också, för att Virgin är ju där. Så att när SAS flyger direkt till London så kan man ansluta vidare till deras nätverk, som är ganska stort också.
Och man kan ju säga då att kan vi säga att man västerut får det rätt bra, men österut blir begränsat?
Exakt, så västerut blir det ganska bra för då har vi ju Delta, så att med stor sannolikhet kommer SAS börja flyga till Atlanta, då kommer utöka sina avgångar till JFK och Boston.
Just det.
Och sen kanske Minneapolis och Detroit. Så de kommer ju börja styra om sin trafik till de här SkyTeam-hubbarna som är Deltas hubbar.
Ja. Och via France KLM så når man ju Karibien bra.
Ja.
Och hur är det med Sydamerika?
Också bra. Så också det är bra. Brasilien, Fortaleza tror jag att de flyger till.
Ja.
Rio, Sao Paulo. Och sen flyger ju KLM till Lima och massa andra roliga ställen i Sydamerika.
Afrika?
Afrika så har vi ju Kapstaden, Nairobi som då är Kenya Airways hub.
Just det.
Vi är därifrån kan åka till Seychellerna, så det är kul. Mauritius också. Och Johannesburg.
Inte så dumt.
Nej, och sen mycket Västafrika så. Air France är ganska stora på Afrika, vilket är bra.
Ja.
Och sen även Asien har vi ju en del.
Har vi en del, men där blir det ju sämre.
Jag skulle säga ungefär lika bra. Så både Air France och KLM flyger mycket till Singapore och Bangkok.
Mm.
Sen även Seoul, Tokyo, Hongkong. Så att, okay, det är ungefär samma.
Okej, intressant. Så ungefär samma. Men okej, okay, så vad man kan säga är att antalet hubbar minskar. Men man kanske ändå får någorlunda tillgång till världen.
Ja, det kommer inte bli så mycket anslutningar från de här ställen. Utan det blir mer att det är en destination då. Att nå till Singapore och sen ta resan slutar.
Ja, ja, just det.
Sen har vi också Vietnam Airlines via Ho Chi Minh och Hanoi.
Mm.
Och där kan vi flyga till både Sydney och Melbourne.
Mm.
Och de har ganska bra tillgänglighet i business. Ganska fin produkt ändå. Okay. Även om det inte är det mest flygbolag som många känner till. Eller som inte har så jättebra rykte. Men det är väldigt fint och fräscht.
Ja, bra. Okej. Jag tror att det är ungefär vad vi vill ha sagt kring det här med bonuspoäng.
Ja.
Ska vi prata lite status och lounger och sånt där?
Absolut.
Så om vi ska börja med, ja men säg att jag är guldmedlem hos Eurobonus.
Ja.
Vad ska jag räkna med händer?
Guld och diamant på Eurobonus är ju idag Starlines guld.
Ja.
Alltså inom hela alliansen. Så när SAS väl byter allians så kommer de att översättas till motsvarande i SkyTeam, vilket är SkyTeam Elite Plus.
Mm.
Eurobonus Silver blir SkyTeam Elite.
Ja.
Så om vi kollar bara på förmånerna, så inom SkyTeam Elite Plus då har du ju det här med Sky Priority, vilket innefattar prioriterad incheckning, fast track och prioriterad ombordstigning.
Ja.
Och den är ju ganska konsekvent i hela alliansen, där de lyckas ganska bra.
Mm.
Lounger, då är det samma sak där, du har tillgång till deras business lounger i alliansen. Men det gäller bara om du reser på en internationell flygning.
Okay.
Så att åker du inrikes i till exempel USA och har SkyTeam Elite Plus, då har du ingen lounge access. Vilket är lite av en försämring.
Ja, okej. Okay. Och sen tycker vi att loungerna inte riktigt håller samma standard.
Nej, utan de håller ju ganska varierande standard.
Mm.
Air France har ju väldigt fina lounger i Paris. Med champagne och bra mat och spa och liksom vilrum och allt sånt där.
Ja.
Även Delta har väl ganska fina skyclubs. Men de är ju väldigt överbefolkade.
Ja.
Och Delta försöker att minska besökarna så mycket som möjligt. Delta tog bort loungeaccess för sina egna medlemmar.
Mm.
Guld och diamant och de här.
Ja.
SkyTeam Elite Plus har tillgång till svinare, men jag tror att det kommer försvinna också. Så där är en ganska stor försämring.
Så du tror att, och då finns det någonting att säga om diamant?
SAS diamant blir också SkyTeam Elite Plus, så det är samma nivå.
Ja, det är samma nivå.
Ja, det finns ingen högre nivå än det.
Oj, intressant.
Ja.
Okej, där kanske man får, då kanske diamantmedlemmarna känner att de får trängas lite.
Ja, det är väl ungefär samma som med Eurobonus idag.
Ja, det är det ju faktiskt nu när jag tänker efter.
Ja.
Okej, men det finns ingen högre standard. Ja, det är intressant. Okej, bra. Så liksom generellt tycker du att det blir sämre på den här fronten?
Ja, ja. Absolut.
Så kan vi enkelt uttrycka det.
Yes.
Och förmodligen kommer det inte bli bättre.
Nej.
För ja. Att alltså Delta styr hårt och de älskar inte det här allianskörret.
Nej, de ger inte allianser och de tycker inte om det här med frequent flyer. Alltså hela den här arbitragemöjligheten som uppstår.
Nej.
De har ju själv gått ut och sagt att de inte vill att deras program ska ha de här möjligheterna.
Nej.
Så om man kollar på till exempel om man har Delta SkyMiles. SkyMiles vill åka till Europa från USA.
Mm.
Då kostar det nästan 500 000 Delta Miles att flyga business enkelväg.
Ja, just det.
Så att de har en väldigt stor påverkan i alliansen. Och de kommer väl sätta sin prägel ganska hårt.
Ja, intressant. Okej. Näst sista grejen som vi tänkte prata om var det vi kallar för silver linings.
Ja.
Och det är de här grejerna som, det menar, allt är inte dåligt.
Nej.
Så vad har vi där då? Först vill du nämna Etihad.
Precis. Ja. Air France KLM inledde ju ett ganska omfattande samarbete med Etihad.
Ja.
Som innefattar både frequent flyer-förmåner och codeshares och revenue sharing och allt sånt där. Mellan Paris, Amsterdam och sen vidare från Abu Dhabi till Etihads nätverk.
Ja.
Och SAS har ju också ett samarbete med Etihad.
Ja, ett litet, ja, precis.
Ja, så det finns ju mycket som, lite som tyder på att de kanske kommer gå med i SkyTeam.
Ja.
Vilket vi hoppas. Men då är det förstås som Delta släpper in dem. För att det är Delta som är väldigt anti. Mellanösternflygbolagen.
Mm, just det.
Sen pratas det också om att SkyTeam vill införa partnerbonusresor i First.
Ja.
Så idag så tillåter SkyTeam endast bokning av partner First bonusresor om flygbolaget i fråga har en egen First-kabin.
Okay.
Det vill säga Flying Blue kan i teorin boka bonusresor på Korean Air First för att de har first class på sina flyg.
Alltså för att KLM själva har first class.
Ja, Air France KLM.
Ja, exakt. Ja.
Det här är ju väldigt... Det finns inget sätt att hitta de här platserna och inga liksom publicerade tabeller eller priser. Så att
det är bara någon sån här i teorin och så bara sker det inte i praktiken.
Ja, ja, men det snackas om att det kanske kommer komma till SkyTeam då att alla bolag ska kunna boka first.
Ja.
Vilket vore coolt. Inte La Première tror jag. Jag tror att den kommer de ha väldigt exklusiv.
Det är Frans galna grej som de håller väldigt långt borta från bonusresor.
Ja, har alltid gjort. Ja, så det kan man glömma. Men om man vill åka med China Eastern i first class, då kanske man kan boka det med Eurobonuspoäng någon gång i framtiden.
Mm.
Om det här blir verklighet.
Mm. Och slutligen det här med joint venture då, va?
Ja, så att SAS var ju utstängda från det här Star Alliance joint ventures.
Ja.
Vilket innebär att de gick miste om väldigt mycket intäkter och connectivity med de andra flygbolagen, United och Lufthansa-gruppen och det här.
Just det.
Nu kommer ju SAS komma in i det joint venture med Air France, KLM, Delta och Virgin.
Är det uttalat?
Ja.
Ja.
Så det kommer innebära att det blir bättre möjligheter att ansluta vidare till USA. Det blir liksom, tidtabellerna kommer koordineras och anslutningen kommer bli mycket smidigare.
Ja.
Och när du bokar en biljett så kommer det vara liksom en genomgående SkyTeam-biljett. Och inte som idag när du går in på SAS hemsida så får du inte upp med United, du får upp med liksom American Airlines eller Alaska, ja, deras interline partners. Så det kommer bli mycket bättre.
Okej, okay, bra. Så det var våra silver linings. Och sen tycker jag också det här som du sa, när vi gick igenom tillgängligheten till världen så liksom man kan ta sig lite överallt.
Ja.
Ja, men givet då, vi får hoppas att poängpriserna är rimliga.
Exakt, poängprisen och även möjligheten att hitta tillgänglighet.
Ja, ja, vi får väl se. Du, slutligen så vill folk veta lite grann om sina kreditkort.
Ja.
Det är många som har till exempel ett SAS Eurobonus, ett SAS Amex Premium till exempel. Det är ett väldigt vanligt kort. Det finns annat som heter Elite och sådär. Frågan, ska man behålla det? Vad kommer hända med dem och sådär? Vad tror du?
Just nu skulle jag säga att det kommer finnas kvar.
Mm.
Amex är väldigt, de har ju väldigt stora samarbeten med både Delta och Air France.
Ja.
Så jag tror att samarbetet med Amex kommer leva kvar och poängen kommer ju få som valet med kreditkortet. 2-for-1 vouchers som de kommer kunna användas på SkyTeam, det är återstår att se.
Ja, tveksamt va?
Tveksamt om inte de kommer, om de gör någon liksom överenskommelse.
Mm. Men helt enkelt för tidigt att säga.
Ja.
Det finns ju verkligen, som vi sa innan, ingen anledning till panik. Och framförallt är verkligen inte här.
Nej.
Ta det lugnt.
Ja, så det är, jag skulle säga spendera som vanligt på korten. Samla så mycket poäng ni kan.
Ja. Se vad som händer.
Ja.
Ja. Okej, jag tror att vi är klara.
Ja.
Eller känner du att vi ska lägga till någonting?
Nej, jag tror att vi har betat igenom det mesta.
Spännande tider.
Verkligen.
Okej du, tack för idag.
Ja.
Ha det bra.
Samma.
Hej.
Ciao.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.